Jag läser dagens text som kommer från Kolosserbrevet 3, vers 18. Jag läser till och med kapitel 4, vers 1. Då säger Paulus så här: ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, för det är Herrens goda vilja. Ni fäder, reta inte upp era barn så att de tappar modet. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögontjänare, utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort, utan partiskhet. Ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en herre i himlen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, den här texten och det här som vi får möta idag, det, ja, vi kommer från olika bakgrunder, olika erfarenheter, olika situationer. Men det kan vara en liten nagel i ögat för oss. Ni hustrur, underordna er era män. Och mycket av det här med lyd era föräldrar. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar i allt. Ska det ens finnas tjänare? Och varför ska de lyda sina jordiska herrar i allt? Och det här, det kan provocera oss så väldigt mycket. Varför skriver Paulus så här? Varför står det här med i den heliga skrift? Varför står det med i Bibeln? Varför finns det här? Och lättast det är att bara hoppa över det och gå vidare till nästa del. Men det här är en grej som kallas, ett sånt här stycke kallas för hustavlor i Bibeln. Och det finns på flera ställen, flera olika utav Paulus brev och vissa andra brev också. Petrus skriver bland annat om det i Petrusbreven. Och det är någonting som kommer tillbaka. Och det är svårt att bara blunda för det och säga och titta åt ett annat håll. Och då behöver vi också ställa oss frågan, vad gör det här med mig? Vad gör det med oss? Vad gör det med oss om vi väljer att hoppa över det? Vad gör det med oss om vi väljer att möta det utifrån mina förutfattade meningar om vad det ska betyda? Och vi kan också ha med oss i bagaget här, eller in i det här, att det har ju missanvänts väldigt, väldigt mycket genom historien det här. Genom den kristna kyrkans historia, genom samhället som har präglat av den kristna tron i västvärlden väldigt mycket. Genom att skapa härskarstrukturer. Så det har ju haft en väldigt missbrukande bit. Och därför så är det också väldigt svårt för oss att kanske ta de här texterna och se, finns det någonting här som vi faktiskt överhuvudtaget ska möta? Men jag tror att vi behöver alltid möta ordet med att se, Gud har ett helt annat perspektiv än vad vi har. Och det finns någonting som det här behöver säga till mig. Sen vad är det? Det är en fråga. Och i den här texten då så vi har temat Jesus-centrerade relationer idag. Och om man kollar på hur Jesus levde då. Jesus, hur han levde sitt liv, levde sina relationer. Så ser vi ju att han var en ganska bra människa. Han hade... Ja, man kan tycka att han var god och han var härlig och så. Men jag ser i Jesu liv att han hade ett förhållningssätt där han var väldigt, väldigt nådefull och kärleksfull mot de som behövde det. Och han var hård och rak mot de som behövde det. Som var stolta, som var... uppsatta på något sätt. Och det, vart befann den här personen sig som han mötte? Och Jesus kliver in i situationen och ser, okej, här behöver jag förhålla mig på det här sättet. Och Jesus förhåller sig till personen i fråga eller kontexten i fråga. Och det är inte att Jesus har ett förutbestämt mönster att jag ska förhålla mig till relationen på det här sättet. Utan han följer andens ledning i situationen. Han följer fadern. Han underordnar sig fadern. Jesus säger i Johannes kapitel 5 att sonen kan bara göra det som han ser fadern göra. Så när han kliver in i situationer och får se att här gör fadern någonting. Fadern, den helige ande uppenbarar. För fadern uppenbarar genom den helige ande att jag ska möta den här personen på det här sättet. Eller det här försiggår i den här personen. Den här personen är stolt. Den här personen är högmodig. Den här personen, de här är giriga. De här behöver jag sätta hårt mot hårt med det här. Jesus kommer in och... Det ska de prata om på barnkyrkan idag, att Jesus kommer in och med piska i templet och driver ut handlarna där. För att han behövde göra det i den kontexten. Medan han kommer till andra och möter dem i deras brustenhet, i deras svårighet och säger okej. Ja, inte ett hårt ord, inte ett dömande ord, utan han bara lyfter upp dem. Och jag tror att det är en väldigt viktig hållning för oss att ha med oss in i när vi pratar om våra relationer ibland oss. När vi pratar om den äktenskapliga relationen, när vi ser vad Paulus säger om tjänare och herrar och om barn och föräldrar och då menar jag inte att okej, men barn, följ den helige ande och se när ni ska lyda och inte lyda era föräldrar eller sådär, utan jag tror att det som Jesus säger är att Paulus säger är ju att ja, ni underordnar er, men Ni underordnar er främst Herren. Det är allas vårt uppdrag att underordna oss Herren. Och det är våran kallelse. Och det är i det som han kallar oss in i de här sakerna. Han säger till oss att ja, men här har du din position på något sätt. Här har du din... Här har jag satt dig. Och jag tror att det... När vi pratar om underordning och roller och lite sådär. Så det kan bli väldigt känsligt för att det är ett... Hej! Vi lever i ett samhälle som det är helt främmande för. Vi får knappt prata om... om underordning i några kontexter. Alltså, ingen får säga till mig vad jag ska göra. Ingen får tala in i mitt liv. Jag ska inte ge någon tillträde till mitt liv egentligen. Och det är nåde den som skulle sätta sig på mig liksom. Och det är hela tiden det här att vi har en rädsla för auktoriteter, vad jag uppfattar som att vi har en rädsla för att någon ska komma in och missbruka en makt över mig. Vi har en rädsla för att någon ska ta herravälde i mitt liv och utnyttja det på ett sätt. Men Jesus han kallar oss till underordning. Som troende så säger han i Romarbrevet 13, vers 4-5, så kallar han oss att underordna oss auktoriteterna, myndigheterna, makthavarna. Han kallar oss i första Korintsebrevet 16 att underordna oss ledarskap i församlingar. I första Petrusbrevet 2 så ska vi säga Petrus att vi ska underordna oss kejsaren. Alltså regering, presidenter, vad det nu är. Och i Efesierbrevet 5 att vi ska underordna oss varandra. Och det vi har varit inne på de senaste veckorna, det här med att låta människor få tala in i våra liv, ha tillgång till våra liv, att vi blir en del av någonting större än oss själva, och vi lever för någonting som är större än oss själva, och där behöver människor liksom få tillträde till oss. Vi lever inte längre i vårt individualiserade samhälle, utan jag överlåter mig till de här personerna, till den här kroppen där människor, där jag frivilligt underordnar mig andra, så att de har en auktoritet in i mitt liv. Och jag behöver det för min kristna tro. Och jag tror att det är det här som vi också får ha med oss in i de här texterna när vi pratar om vad innebär det med underordning i äktenskapet. Vad innebär det med underordning i familjen. Och jag tror att det är väldigt viktiga texter för oss att börja reflektera över. Att börja ta med oss och ställa oss frågorna. Vad betyder det här för mig? Vad betyder det här för oss i vårat äktenskap? Vad betyder det här för församlingens skull? För att äktenskapet är ingen privat sak. I mitt äktenskap så det är någonting mellan mig och Maja, såklart. Vi har blivit ett genom äktenskapet, men det är inte våran privat sak för det, utan vi är en del av kroppen, och vi har fått ett uppdrag av Kristus också att vara en bild av honom i treenigheten, relationen Gud, Fader, Son och Helig Ande, hur det utbytet sker i äktenskapet. Och det får vara en bild mellan Jesus och församlingen, Jesus och kyrkan, bruden och brudgummen, som är något som pågår genom hela Bibeln, den symboliken. Och när vi har med oss de här bitarna liksom, och tänker på att det här, mitt äktenskap är inte min egen privata angelägenhet, utan det är någonting som får landa mitt ibland oss, som är en symbolik också för alla, och som får vara något så fantastiskt vackert, något som Gud har gett oss för att få visa på det här. Då tror jag vi vi på ett ännu djupare sätt också får få med Gud in i vårt äktenskap och i mitt eget liv. För vi har så lätt också att göra mitt liv, min kallelse, min relation till Jesus till min privatsak. Och det är någonting som också läggs i församlingen, för att jag har fått ett uppdrag med Jesus att vara en gåva till församlingen och en gåva till världen, och att få visa på Jesus och hans relation. Och hur får jag visa på Jesus i mitt äktenskap? Hur får jag som son till mina föräldrar visa på Jesus i det? Och här så säger Jesus, Paulus säger till männen: älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Och läser man den liknande texten i Efesierbrevet så talar de om mannen som huvud, och ska se så jag säger ungefär vad det står. Så säger han: ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Och jag tror att det som han visar här, det som han talar så fantastiskt vackert och poetiskt om det, att det kan nästan vara svårt att höra vad han säger. Men precis som Kristus älskar församlingen, har utgett sig för församlingen, gör det hela tiden, ger sitt liv till oss som församling. Vi bad här innan att tack Gud för att du ger dig själv till oss. Så får man som man likna Jesus i att ge sig själv för sin hustru. Ge sig själv, älska sin hustru på det sättet. Och underordna era män, för så bör det vara i Herren. Det tror jag, det är något som är så vackert i det också. Någonting som där Jesus, det är samma ord i det här hypotasso i grekiskan som innebär ett aktivt, det är i passiv form, att det är ingen som lägger någonting på någon, utan det är någonting som man får göra själv, liksom att kliva in och gå med. Och det är det som Jesus gör i att underordna sig fadern. Han gör det som han ser fadern göra i Johannes 5. Han ser fadern göra saker och han samarbetar med fadern. Så det är ett sånt samspel, och det handlar inte om något maktspel, att okej, men då är det mannen som härskar över hustrun och hon ska underordna sig och så här, utan det är ett kött där man tillsammans får får återspegla Jesus på olika sätt. Och i olika varianter, och hur det tar sig uttryck i olika situationer. Det får man också se. Hur visar den helige ande det här? För ytterst sett så underordnar vi oss Kristus. Och det är inte så att någon gör våld på min relation med Kristus i det. Det är inte så att jag kan göra våld på Maja och säga att nu jag är huvudet i relationen och du ska minsann följa mig här. Utan det handlar om att hitta in i och främja och göra vad är våra olika kallelser. Hur låter vi varandra blomstra i vad Jesus har skapat oss till att vara. Och att jag får utge mig där för vem hon är, så att hon får växa i det, blomstra och så ha ett ansvar för det. Och nu blir det väldigt infokuserat på äktenskapet, men jag tror att det ligger någonting som är väldigt viktigt i det, för att det är skyddat under förbundet, och det handlar om att lita på Gud. Att vi får lita på att det här som jag får vara en del utav. Jag gör det här, jag är en del utav det, jag överlåter mig till det. För att du är Gud. För att jag litar på dig, för att jag underordnar mig dig ytterst sett. Och det står i Petrusbrevet, så där är kontexten som Petrus skriver in i när han talar om det här att underordna sig för kvinnan i det fallet. Då handlar det om med en man som inte är frälst. Och det här är ju en helt annan kontext som vi befinner oss i, där det var väldigt mycket att mannen härskade över kvinnan. Hade all auktoritet över kvinnan, så han gör ju ett väldigt, han flippar hela situationen och säger, ja men det mest kontroversiella egentligen som han gör här, det är i Kolosserbrevet, det är att han säger: älska era hustrur och var inte hårda mot dem. För det, en man på den här tiden skulle inte riktigt fatta det, vad det innebär. Och då får jag inte göra vad jag vill med min hustru. Och det som han säger till hustrun då är att var med, stå med. Men det som i Petrusbrevet, så där handlar det om den som inte är frälst. Och så säger han: underordna dig i allt, vad den som står med din man och gör det perfekt. Alltså kliv in och var en Kristusbild för din man i den här positionen. Och på så sätt vinn hans själ. Och det, jag tror att något som det här handlar väldigt mycket om, det är dels att få kliva, vi får kliva ur vår egen kontext och se. Sen så finns det kontextuella saker som vi också behöver bortse från, så vi ska inte kliva in i en annan kontext heller. Men att få inse det här, att det här är svårt, det är utmanande, men det handlar om att jag får släppa kontrollen över mitt liv till Gud. Och jag får kliva in i någonting som är större än mig själv. Där allting snurrar inte runt mig. Utan jag får vara med och lägga ner mitt liv för församlingen, för Guds rike. För att det ska spridas i den här världen. Lägga ner mitt liv för min fru. Eller min man. Eller hur det nu ser ut. Och Och att det... Och jag tror det handlar väldigt mycket om ödmjukhet. Där C.S. Lewis, en känd kristen författare, han säger så här att sann ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv, utan det är att tänka på sig själv mindre. Och det här är ju helt mot vad vår kultur säger till oss. Utan där handlar allt om att, ja, vad ska jag göra? Vad ska mitt liv handla om? Vad ska jag välja? Hur ska jag främja mig själv? Och sådär. Men Jesus kallar oss till ödmjukhet. Han kallar oss till att tjäna varandra. Till att ta den lägsta platsen. Till att tvätta varandras fötter. Ja, referenserna kan fortsätta. Men att... Ja, att han kallar oss till ödmjukhet. Och det är här jag tror att de Jesus-centrerade relationerna får bli tydliga. När vi blir mer och mer lika Jesus och vi får inse att det... Ja, jag tänker inte mindre om mig själv. Jag vet att jag är frälst av Gud. Jag är Guds barn. Jag är hans lärjunge. Jag följer honom. Som Paulus säger, jag springer för att vinna segerkransen. Men jag behöver inte tänka på mig själv hela tiden. Utan i att jag springer, i att jag har den vetskapen, så behöver jag inte tänka på mig själv. Utan jag står i på en trygg grund. Jag står i en gemenskap där jag får betjäna andra. Och jag får göra det utifrån min relation till Jesus. Och jag får lägga ner mig själv för andra. Så jag tror att det som vi... Att vi får knyta an till det som har varit de senaste veckorna, som har byggt upp för det här. Att Jesus har satt oss fria. Han har fört oss in i sitt nya rike. Han har fört oss in i Genghis Khans stam. Inte Genghis Khan, utan i vår nya stam. Det var dumt att nämna det för säkert många som inte var här. Det var en liknelse. Han har fört oss in i sitt rike som vi får vara en del utav. Och han har iklätt oss sig själv. Och det är i det, när vi får stå tillsammans i det här, som vi också kan... Min roll, min position, det spelar inte så stor roll. Utan det som spelar... Utan jag får vara med och plocka fram guldet ur andra. Att få se, ja men det här, det... Ja, nu handlar det om män och hustrur. Och sen så går det vidare ner i barn och så vidare. Så i mitt äktenskap så får jag plocka fram guld, det som Gud har lagt ner i vem Maja är. Maja är min fru, för er som inte har fattat det. Men jag får också, alltså i det här att jag förs in i ett nytt rike, jag får vara med och jag får plocka fram guldet, det här som jag ser att Gud har lagt i David och i andra, så här att det är någonting som Gud lägger ibland oss att söka skatten i människor. Att få lyfta fram, lyfta upp och kanske vara med och rensa bort det som blockerar det. Men att vi får... Ja, det handlar inte om mig. Jag behöver inte göra det för att jag ska se bra ut. Kolla här, jag har hittat en skatt i David. Och så tar jag den. Eller så. Det Sen är det här, vi brottas ju med det här hela tiden, men Paulus skapar en idealbild för det. Och det kanske låter som att jag kan det här. Men jag tror bara att vi behöver ställa oss frågorna. Vad innebär det för mig? Vad innebär det att Gud har gjort det här för mig? Att jag får underordna mig Jesus? Att jag får söka honom i situationer? De här texterna finns liksom. Att äktenskapet får vara någonting som... ja, är större än mig och min man eller mig och min hustru. Börja fundera lite på, men vad gör vi med det? Vad innebär det för vårt liv? Och där behöver man inte ta nödvändigtvis och flippa hela sitt liv och säga, då öppnar vi våra dörrar och vi går hem till någon alltid. Och alltså så där. Jag tror att Gud han vill komma med sin uppenbarelse och hjälpa oss steg för steg in i det som han har för oss. In i den frihet, det livet, det som han har tänkt för oss. Så vi ber. Herre, jag ber dig Jesus Kristus att du får uppenbara för oss vad din tanke är, Jesus. Du får påminna oss om situationer, om områden som du vill ge oss nu, Herre. Som utmaningar, Jesus. Som glädjeämnen, möjligheter. Herre, jag ber att du kommer med ditt hopp. Att vi får se genom din glädjelins, din hopplins, Herre. Att vi är en del av din evighetsfamilj, Herre. Där vi får också vara med och på alla våra olika sätt återspegla dig, återspegla ditt rike, återspegla din evighet, Herre. Tack för det. Så kom och fyll oss av det mitt ibland oss nu, Herre. Och låt oss, hjälp oss att plocka fram guldet av oss. Fyll oss med med den profetiska gåvan, Jesus. Att få se vad ligger i människor. Jag ber att vi ska få sjunga tillsammans när vi gräver guld. I USA. Kom heligande. Jag blev bara påminn om den sången. När vi gräver guld i USA. Och jag tror att det bara sätter en liksom. Riktning för oss. Att vi får gå på guldjakt tillsammans. Skattjakt. Att vi får gräva guld tillsammans. Och vi kan ha olika uppgifter där, men att vi får, det är någonting spännande, vi letar efter någonting. Det är inte så här att nu måste vi, nu är det ytterligare en börda eller så, utan vi har en härlig resa och Gud har något fantastiskt för oss.